torsdag och där nere så har jag Axel Boman här på besök, Nordmark Pod. DJ och producent. Han är grym, Axel. Han är också en av treenigheten från skivbolaget och DJ-trion kan man säga. Studio Barnhus, som jag gillar jättemycket. Vi har försökt få till det här länge, att han skulle gästa podden, och i flera år faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Men han har ju aldrig varit hemma, han turnerar ju så jävla mycket, och nu när coronan kom så tog jag min chans och utnyttjade den och knep honom för en timme. Men han är grym. Vi pratar om och att bli kidnappad i Napoli. Jag kommer använda det till en låtpunkt på kartan. Klassisk skivbolagsblåsning. Japan, smekmånen över, existentiella frågetecken. Vad är den rollen längre, undrar sig. Platå av ångest. Dricka vin och träna. Kompensera. Jag kan spela alla instrument. Ganska dåligt, men jag kan spela alla instrument. Konstskola. Kunde inte låta bli Abba. Ingen äger den känslan. Up for grabs. Det är nu som det gäller. Egen pastosås. Vad böler jag över? Att det tog hårt på varenda spelning. Blickarna, det där blickarna som bränner igenom oss. Och skit i det är några saker som vi avhandlar denna timme. Stort tack till Norrlands Ljus Alkoholfri Ekologisk, som är min huvudsponsor också. Jag älskar er, ni bäst. Och vill ni med något så mejla till info@nordmarkrecords.com. Jag pratar med er jämt och svarar jämt. Följ mig gärna på Instagram, Nordmarkpodd. Nu kör vi!
Fan, vi fick till det till slut ändå.
Till slut fick vi till det, Axel. Nu kör vi.
Ja.
Axel Boman, välkommen till Nordmark Pod.
Hej, tack. Vad kul att vara här.
Skitkul. Jag brukar alltid fråga mina gäster om jag får ge dem en kram. Och det är inga undantag. Men nu är det ju coronatider, så vi gör en sån.
Ja, men du fick faktiskt en kram av mig, kan vi ju säga till alla som inte såg det.
Nej, jag vet.
Att du fick faktiskt en kram av mig på gatan. Och det gör jag med i tron att jag är immun mot viruset. För jag är rätt övertygad om att jag är patient zero i Sverige. För jag DJade i Italien i november, slutet på november, början på december. Och kom hem och blev sjuk. Jag tog med min kusin som också blev skitsjuk. Och så att han claimar egentligen patient zero. Men kom igen, jag kan få det.
Ja.
Så men vi blev båda sjuka, sen blev min tjej, nu fru, sjuk. Men fan, jag tror att det där, men så vet man inte heller. Jag vet inte.
Jag är lite samma sak, min tjej blev också jättesjuk, det var i januari.
Ja.
Januari, februari, och jag, vi hade ju varit den sista krigets spel. Vi hann göra en spel med kriget. Det känns som att alla där, många där hade dessutom precis kommit från Milano och jobbat så här, och bara, men jag är lite förkyld, och precis efter det så kom själva utbrottet här.
Jag kan också berätta en annan rolig historia om just den grejen i Italien, där jag tror att jag blev sjuk. Så blev jag även typ kidnappad. Eller vi blev kidnappade, för att det var en spelning på östkusten i Pescara. Mm-hmm. Och sen så skulle jag spela dagen efter i Napoli. Och så skulle han, ena promoten, köra mig till Napoli. Men sen så blev det någon dispyt mellan dem. Så att han sa bara till mig att han bara, I will drive you half away to Napoli and I leave you. And then it's up to the other promoter to pick you up. Och jag bara, nej, men alltså du kan väl ändå köra mig till, kan du inte köra mig till liksom närmsta, alltså skit, du släpp inte mig, kör mig till närmsta stora stad så tar jag tåget. Så hellre att jag bara kommer fram och kan göra nästa gig. Det här är ju helt bisarrt. Han bara, no, I'm already driving. Och så bara, autostrada. Och så var det bara så här, jag bara, fan, släpp inte mig mitt i ingenstans. Du är ju galen. Så här, du, säger jag mig inte. Men, nej, men till slut så körde han mig till, jag vet inte vad som hände, men jag spelade, det finns en skitrolig inspelning, för jag bara, jag måste sätta på. När han bara på högtalartelefonen bråkar med en annan italiensk promotor. Mm. Jag bara, det här kommer jag kunna, jag vet att jag kommer använda detta till någon låt någon gång. Det här är så bra material. No, så har man bara där, vet, en som en karikatyr av ett italienskt bråk. Bara, så jävla.
Men vart hamnade du då?
Nej, han körde mig, till slut så körde han mig hela vägen och de lyckades lösa det. Men han var liksom helt inställd på att bara släppa mig halvvägs. Alltså bara, han hade hittat en punkt på kartan där han bara skulle släppa mig på motorvägen. För det var liksom...
Fan,
vad sjukt. Ja, så det var så här, det var någon så här vendetta mot den andra promotorn. Och jag är ju bara en så här, såklart bara en, liksom en bricket i hans promotorspel. Inte vet jag. Men det var jättekonstigt. Konstigt. Det var också konstigt. Det var också väldigt kul. Eller jag tänkte så här, fan, det löser sig. Vad som än händer löser det sig. Mm. Men jag var bara extra glad att min kusin var med. Att jag hade så här, kan inte du följa med på det här? Vi kan hänga liksom så här, du kommer, det är Italien, det är så här, det kommer vara så mysigt liksom.
Jag bara, vad är det här för en jävla yrke?
Nej, han blev ju superglad. Han blev liksom det gladaste. Jag har aldrig sett en människa så exalterad över så här. Åh, det här är äventyr. Så, ja.
Men du, hur ser dagarna ut för dig nu om man ska tråka ut det här med corona? Man är så jävla läste, men det är ändå intressant att se hur folk copar med själva, hur jag menar, du sa att du precis kom från studiebarnhus, från studion, och sitter där. Har du också att du sätter upp, men jag måste ändå jobba nu när man inte kan gigga och så på samma sätt?
Ja, eller jag har nog alltid, varje dag tänker jag nog att jag gör musik liksom. Sen har det varit så jävla mycket att man har rest omkring och liksom inte kunnat ha så här långa perioder i studion. Så nu har jag bara så här, ja, jag har bara varit där varje dag.
Det är ju fan, det är ju också, det är ju underbart.
Ja, det är skitkul.
Men hade du en massa turnéer som blev inställda nu?
Ja, allt. Ja, det är jättemycket. Vi hade en 10-års...
När släppte du för alltså, Lenin Life? När släpptes den? Den släpptes ju i fjol, men när...
Ja, fan, när var det? Det var väl i ändå...
Du hade inte turnerat klart på den, menar jag.
Nej, och det var väl också, alltså, det var inte så stor turné. Det fanns inte så mycket, eller så här, det släpptes ju på japanska Mule Music. Och Toshia som driver det är inte alls engagerad i varken liksom, så här, PR eller han, liksom, han verkar jobba från helt så här, autonom plattform, vilket jag gillar som fan. Så här, men anledningen varför man vill jobba med honom är för att man också får gigs i Japan. Mm. Det är det som är liksom, det man får. För jag tror aldrig jag fått ett statement från honom i hela mitt liv, och då har jag ändå gjort flera gig från honom. Jag har, liksom fått, jag har inte fått en spänn. Så här, alltså, inte en krona har genererats. Det har det, men inte åt mitt håll.
Yeah.
Han är tjänar pengar. Så länge han kan... Liksom, så här,
klassisk skivbolagsblåsning.
Ja, ja, men riktigt. Blåsning med bananen. Eller så här, vad säger man? Liksom, om det man vill få ut av det är att hänga i Japan. Ja, fan, mission accomplished. Det är värt det, tycker jag. För att det är så jävla maxet att vara i Japan.
Ja,
så
det är det bästa. Fan vad det är grymt.
Ja, så att man gör det. Liksom, man köper den premissen på något sätt med honom. Så att nej, jag hann inte turnera den grejen. Men så funkar liksom inte riktigt DJ-grejen. Inte så beroende av just så här. Det är såklart att det hjälper om man är så här relevant. Om man har grejer ute och så här. Det kommer att mixa. Men jag tror att jag tror att jag har liksom hamnat på någon plats där man hela tiden är halv orelevant eller relevant eller så här, hela tiden, så jag liksom, det var lika mycket bokat som innan, men nu bara försvann allt. Så att man hade ingenting.
Men hur känner du, för att det är ju så, jag menar, du är ju fan borta jämt. Det är också där, det känns som att det är därför vi inte har fått till det här innan. Men jag är inte hemma, jag är inte liksom, nu fanns det en öppning tack vare den här jävla corona. Men just det här att, liksom, att helt plötsligt att allting bara stryps, och när man är van att stor del av ens inkomst är från turnerandet. Jag menar att Andreas Liander, han hade ju också en massa bokade grejer. Allt hans försvann ju också. Allt mitt försvann också.
Ja.
Men jag vart fan jag kommer med det. Men det är just att när saker och ting bara ställs på sin spets, okej, vad ska jag göra? Man får bara finna sig i det.
Ja, men lite på samma sätt som jag känner att folk var jävligt ivriga att inte gå till jobbet så fort de någon som sa att de inte skulle gå till jobbet mer, så var folk jävligt taggade. Det var inte så jävla många människor som sa nej direkt. Eller så här, eller nu, utan alla bara, okej, nu måste vi vara hemma. Och det tror jag är ett symptom på ett samhälle som är lite sjukt. Att man är så jävla glad att så fort man inte behöver liksom fortsätta med det man brukar hålla på med, så blir man liksom lite överraskat glad. Men jag kanske projicerar väldigt mycket från min egen vardag, men jag var ju en av dem som bara tänkte att perfekt, jag behöver, jag känner inte det här kravet att dra iväg, och nu måste jag bara liksom gå till studion varje dag istället. Men jag vet också många kollegor som har blivit lite så lamslagna av att av det som händer och inte kunnat göra musik. Jag bara, nej men jag känner inte alls igen mig där, utan för mig var det bara okej. Jag bara liksom verkligen gasen i botten på att hänga i studion och göra ny musik och ta mig an nya projekt och liksom göra så här, ja men de grejer man har drömt om att göra när man, som man alltid tänkt att ska göra när det väl blir tid över, eller jag ska ta ett år ledigt och göra.
Men funkar det, har du kunnat, kan du skriva när du är på turné?
Nej.
Det är ju helt omöjligt för mig också.
Nej, det går liksom. Helt, jag har försökt många gånger, men man, det slutar ju bara med att man självförtroendet går i botten och så man, hatar man sig själv och så för att man sätter upp förväntningar. Och så man, så det är någonting med det, man vill göra grejer och så, när man, och så misslyckas man. Man sätter upp mål som man själv... Man sätter upp hinder som man själv inte tar sig över. Mm. Och det är du själv som har satt upp hinder. Så hatar man sig själv att man satt upp hinder som man själv inte klarar att gå över. Och så har man, så att det där med att man ska sitta på ett flygplan med en laptop framför sig, någon jävla liten, liksom, man har 30 centimeter framför sig i det utrymmet. Som liksom, du vill inte ha en armbåge på någon annan, på, du vet, någon som sitter bredvid och, det är så här, du vet, och någon som ska förbi dig. Och, det är någon som, så här, och att i det utrymmet tro att man ska på något sätt uträtta något, någonting annat än... Liksom, det går inte. Det är liksom...
Jag tog mig med min... Jag hade köpt...
Försov förbi den där delen och bara gör det...
Nej, jag också lämnat. Om jag åker på turné, då ska jag bara spela. Det är så stor del av jobbet ändå, liksom. Ja. Att lira så här. Men jag fick för mig att jag skulle ta med min Octatrack en gång. Och bara, jag ska ta med den och sitta och skriva på den, göra en massa beats och göra nya kriget-grejer och sånt. Nej, för fan, det här går. Jag känner mig bara dum i huvudet. Alltså, jag kunde aldrig koncentrera mig. Som du säger, det är liksom alltid någonting i vägen. Så, här, så det är knepigt. Men hur... Om du skulle jämföra själva delen att vara på turné och att vara i studion nu när det finns tid och så här, fan vad... För en del är det ju ett nödvändigt ont, eller att det är jobbigt att skapa. Att man hela tiden... brottas med att man har liksom ett bra självförtroende, vad fan vad det här är bra, till att det bara, fan vad det här är sämst.
Ja.
Hur funkar det för dig? Har du liksom...
Nej, men det är, ja, men intressant att du nämner det. Jag tror att jag befinner mig just nu i en så här jättedjup svacka av att så, inte kunna, jag känner att jag liksom den här lite smekmånaden över att ha tid över, är över, och nu så befinner man sig på en plats där man så här, ja men tankar som att, okej, vad är det för musik jag håller på med? Gör jag musik för dansgolv som inte finns? Och varför gör jag det? Och varför, är det för min skull? Eller för vem skull? Nu börjar alla de här med tankarna som, så här, eller för vem skulle man, gör man musik? Så här? Jag tror att man har varit så, min roll i alla fall som någon slags så här, dansmusiks artist har ju, i nu när den inte finns längre, så blir det väldigt så här, okej, varför gör jag varför finns det en kicktrumma som går i den här låten överhuvudtaget, eller för vem finns den här kicktrumman, för mig eller för en publik som finns om ett år, eller för varför, så att jag är super så här, existentiella,
eller för en live Fortnite liksom spelning, såg jag att de hade kört en så här live gig i Fortnite,
ja.
Så det var skitmycket gamers, alltså hur många som helst, de hade liksom anslutit till det här och dansa.
Nej, men jag tror inte att behovet av den typen av energi som typ techno eller house eller relaterade andra former av elektronisk musik eller vad fan annan musik som är hög energi Alltså behovet för det är nog lika stort. Alltså det spelar ingen roll om det finns ett dansgolv eller inte. Men det är lite svårt när man har identifierat sig, när man har växlat rollen som DJ och producent hela tiden, så blir det så här, så ska du hela tiden in i studion, så är det hela tiden som att man är liksom, man har ett uppdrag i sitt huvud. Ja, du ska göra det här, är vad du ska göra. Och när uppdraget inte finns längre på den ena sidan, då försvinner liksom, för när DJ-sidan inte finns längre, då, och man har hela tiden byggt upp den andra rollen på grund av DJ-rollen. Alltså så här, musikerrollen har hela tiden varit att det är ett växelspel mellan DJ:n och musiken. Och när man tar bort den ena, då blir den andra jävligt konstig. Eller jag har inte riktigt definierat vad det är. Vad den rollen är längre. Så här. Och det är skitbra. För att jag har varit på den här platsen många gånger förut. Det är någon slags platå av ångest. Där man hatar allt. Sig själv. Alla runt omkring en. Och där man hatar vem man har blivit och vem man har varit. Allt ifrågasätts. Men utifrån det så är det också där man bygger om. Det är där man liksom måste... Man måste ta avstamp ur... Man måste ner där också för att så här, hitta någon ingång. Sen vet man inte när eller hur. Eller,
nej, men så är det ju. Det händer. Men jag tänker, jag spelat,
eller, kan inte du relatera till det?
Verkligen. Jag har spelat in en skiva med en kille som heter Christian Kjellbander nu. Vi har spelat tillsammans jättemycket. Och den skivan ska släppas nu i höst. Och det är planen för turné och allting. Och så han bara, men fan, tänk om det inte blir någonting. Jag bara, men nu är vi ju i den här bubblan nu när du har skrivit den här musiken och vi har liksom förberett oss för det här. Det är bara att utgå från det. Om det inte skulle bli så får man... Men den känslan och frågeställningen finns ju så fort man sen vill presentera någonting eller vara i ett rum med den energin, så ifrågasätter man ju det. För man vet ju inte. Jag bara, ska vi spela för 50 pers? Eller, ja, det får väl bli så då, om det... Eller så kanske det blir fler. Men det är liksom ingenting man vet.
Nej.
Man får ju bara liksom... Och sen så kommer vi fram till att, men vad fan, nu är vi ju som sagt i den här diskursen med vad den här skivan är. Och det känns ju viktigast nu. Och det får man väl bara helt enkelt lita på. Om man får tillbaka den här känslan när man skriver någonting och skapar någonting, då finns den ju där. Och sen så får man ju såklart ifrågasätta den. Men jag menar, någon gång så kommer ju liksom såklart lätta upp igen, sen oavsett hur, och sen är det nog bra att ifrågasätta allt man gör hela tiden, tror jag.
Ja, men det är, ja, jo, alltså ja, ibland så tänker jag så här, men att man ska, det är bara liksom pusha igenom alla de här grejerna, alla gånger man inte tycker att det är kul liksom, när det inte är lätt. Och så för till slut så blir det lätt igen. Och så man bara trycker på. Det går att gasa sig genom alla kriser. Tror jag. Det går att bara så här. Men det är också lite...
Men hur gör du när du känner så här, fan, nu är jag så jävla... Nu känns det inget kul. Alltså det känner jag skitofta. Man bara skrivit något och bara, fan vad sämst. Och då förr så försökte jag hela tiden bara liksom ta mig igenom det. Alltså om jag kommer hit på morgon. Och så sätter jag mig och skriver och så bara, det här, ja fan vilken rutten dag. Nu går jag hem. Nu benar jag mig inte igenom hela dagen. Om det går skitdåligt, då skiter jag i det.
Ja.
Och så gör jag något annat. Och då brukar det kännas bättre dagen efter. Hur funkar det? Stålsätter du dig bara och bara, men vad fan, skärp dig. Nu är det bara...
Jag gör ju det också. Och jag både dricker mig, alltså så här, dricker vin... Och tränar, liksom, förstår du, så här, båda har positiv inverkan, eller båda påverkar ju ens liksom process, så här, men på olika sätt. Men så att, ja, jag försöker det, men ja, fast jag vet, alltså, jag vet ju att jag måste ju gå till studion på natten för att riktigt rycka ur mig, liksom, så här, för att kunna så här, nolls, eller för att göra någon så här ny, så måste jag sitta natt och bara så här, liksom... fucka ur liksom. Och det är absolut liksom mest effektiva metoden för att så här, för så här, ja, men det är så här motsvarigheten till så här elchocker och i terapi, så att man bara så här, man måste bara nollställa någonting liksom, så här. Då är det bara, ja, men dit, fucka ur en natt och bara så här, gör allt gör allt hela tiden. Så går du dit på morgonen och kollar vad det blev. Och så här, redigerar lite i det så här, du gjorde. Kom nära ditt undermedvetna på något sätt. Så här, oavsett om det är så. Men jag tror att det finns... Alltså, jag har gjort liknande... Alltså, jag också... Härom... veckan så var jag på min kompis ö. Han har en egen liten ö i skärgården och så här. Så hängde jag där en vecka i en liten stuga och tog med mig lite maskiner. Och det var också, det var liksom samma grej, att isolera sig på något sätt så här, med bara sig själv och så här, och bara göra grejer. Det blev skitbra. Alltså, så jag gjorde jättemycket bra musik i den miljön. Så här, att det var, så här. Men det är också så här, när har man tillgång till en polares ö? Liksom, så här, vilket kanske en studio är. Det är väl inte, det kanske man kanske ser... Ja, kanske.
Men så hur, jag tänker på när du skriver, när jag lyssnar på din musik, jag tycker den är jättebra av er. Men för den känns ju så, jag får ju den känslan när jag lyssnar på att den är så otroligt lekfull. Jag som själv bara kommer från mestadels spelad musik, alltså vet så här, när man sitter och skriver, så skriver det på piano eller någonting. Och jag kan tänka så här, när jag hör din musik, bara, hur fan har han gjort det här? Det är så jävla imponerande och att få in liksom hela de här ljudbilderna med saker som är samplat då. Vad har du för, vad använder du för maskiner och för, om man får vara riktigt jävla nördig?
Jag får väl kompensera då med att jag inte kan spela några instrument. Med attityden att jag kan spela alla instrument. Bara jättedåligt. Och så får jag väl använda liksom samplers och syntar och sequencers och sånt där när man liksom. Men jag tycker också det är så här, jag tycker till exempel att vanlig så här, traditionell elektronisk musik med där sequencers och trummaskiner och massa, allt ska, man trycker på play och så startar allting. Det är skittråkigt. Jag tycker inte det är kul att göra musik på det sättet. Jag tycker inte det är kul att oftast så är den musiken också ganska liksom inte så kul. Jag vill liksom att jag vill alltid i all musik tror jag väl alltid vill ha ett oväntat möte mellan grejer. Det är väl det så här, jag tror att min forskning då, om man får kalla det för det, går väl ut på då de här mötena liksom, även om de grundar sig i något så här, det finns ju väldigt traditionella liksom pop liksom dansmusikreferenser, men ja.
Men det känns så jävla lekfullt när jag hör det, och det, ja. Att det känns också öppet. Det är liksom, alltså du säger så att det finns ju liksom, det finns ju små rum i varje genre av musik.
Ja.
Och alltså jag får en känsla av så här att oavsett vad man gör för musik, så är det så konstig inställning till musik ibland, när folk bara så här, men jag håller bara på med den här sortens musik. Och det är som att när man, du vet, när man känner sig stängd. När folk känner sig stängda och bara lyssnar på en sak eller bara liksom gör en sorts musik. Så. Jag får den känslan att man nästan vill så här, öppna ett fönster och säger att det är lite muligt idag. Men jag vill ändå känna hur det känns där ute istället för att ha fönstret stängt.
Uh-huh.
Det är ju så jävla fint tycker jag. Alltså, att det finns något så här eklektiskt och, men också något som är helt vilt så här.
Men vet du att jag tror att jag lärde mig, alltså så här, jag tror att jag hade en ganska bra utbildning på Konsthögskolan. Alltså inte att de lärde mig, men jag hade tiden att, jag hade inga pengar, jag hade en laptop och det var allt jag kunde göra musik med under den tiden. Jag hade liksom ingen...
Och det var ju Göteborg, eller?
Ja, på Valand i Göteborg gick jag ut, 2010 gick jag ut. Jag var där 5 år. Och under de 5 åren så gjorde jag liksom sjukt mycket musik. Och jag lärde mig använda med minsta möjliga medel typ så här, försöka. Och då var det väldigt mycket att jag satt och samplade liksom, och så här, liksom satt och liksom jag hade inte ens en NPC som liksom, som rapparna eller så här, hiphopproducenterna hade på så här, på 90-talet, då försökte jag så här, jag liksom gjorde de mest punkiga liksom sakerna jag verkligen kunde tänka mig. Alltså, jag höll på med så här, jag minns någon gång så här, så samplade jag bara ljudet när jag rev sönder en 100-lapp. till exempel så här, du förstår så här, man var ung, man så ville så här, det fanns någon så här glöd i det där, man så här, ja men det skulle bara ljudet av att så här, man skulle försöka göra någon så här elektro, hård elektro av ljudet som bara så här, av olika ljuden så här, håller på att manipulera ljudet så här, på liksom knägglade ihop den och rev och höll på att bet på den och spottade ut den och så här, använde alla de ljuden som en hundralapp och min kropp då kunde så här, men håll på med sånt och liksom så här, det, jag tror att det är så här ganska bra skolan då att så här, det är också där jag började sampla ABBA grejer för att man inte fick sampla ABBA, så höll jag på att sampla ABBA hela tiden. Ville bara det blev så här, som en manisk liksom, jag kunde inte låta bli så här,
för att man bara... jag hörde någonting om det där att blev det något problem av det med ABBA samplingen?
Ja, det är fortfarande en liksom känslig del rädd, så att jag tror att så här, jag tror att i man, när man är liksom, man har ingenting, allt har en laptop och saker du lyssnar på, då känns det så här, varför skulle jag hålla på att förhålla mig till om huruvida ABBA vill att jag eller samplar deras musik eller inte, det skiter väl jag i, så fan, ja, tills det blir en bra låt och folk börjar lyssna på den och så här, eller börjar spela den, då bara, okej, nu...
Nej, nu ska jag skicka det här mejlet eller ringa det här samtalet och kolla om det var okej.
Okay, ja, men precis. Du är lite sent. Kan man inte, även om de kanske hade älskat vad man gjorde, så här, då kan man inte göra det. Men det var liksom inte, det var inte för att, jag, för att man liksom ville bråka med dem på något sätt. Det var mer att man bara så här, okej. Okay. Det var en del av någon så här, samplingsforskning som också var...
Men det är så konstigt det där, för jag menar, det är, alltså, hiphopen börjar med det för hur länge sedan som helst. Alltså att sampla saker, att jag kan själv tycka så här, om jag då var någon från ABBA, Björn, så bara, ja men fan vad fett att någon vill ha det här, som man samplat det här, fan grymt.
Ja men då är jag Bender då, han bara, det här är fan vad sjukt, det här får man inte, så här får man inte göra. Nu har vi alla de dyraste advokaterna, nu stämmer vi skiten i den här jäveln. Hur fan tror han att han kan komma hit och ta vår diskografi och pissa på den? Ja. Nej men precis, så att båda de...
Men det är också, det finns också något väldigt kokett att se sin egen musik när den är släppt som någonting heligt. Ja. Jag tycker att varje gång man har gjort, när man har spelat in, när man skriver saker så knarkar man det hela tiden och bara lyssnar och så, fan det här är fett, det här känns, nu känns det bra, sen när det är släppt.
Ja men såhär, alltså, ja, det finns ett kul exempel här. För, låt säga då att jag en gång i tiden samplade en ABBA-låt och som sen blev en hit och som sen de hörde ett stort skivbolag av sig och sa att det här får man inte göra och så försvann den och så nu är det bara en, liksom, en urban legend och det är några få som han köper en vinyl. Det är liksom, inte gjort några pengar på den här musiken så att det vill jag bara understryka i din podcast här. Det finns inga pengar att hämta här. Ja, så att, och låt säga då att den här låten finns där ute. Ja, okej. Okay. Men ändå så är det lite så att folk kommer fram till mig då och bara, jag älskar den här låten, så jävla grym, Och jag vet att det är liksom hur den kom till och att jag gjorde den och så här att den... sen så var det en annan artist som tog den här låten och satte bara liksom så här fetare EDM-trummor på den och började använda den i sin show hela tiden. Då kände jag det som att de hade tagit något från mig. Och det är det sjuka. För då kände jag plötsligt så här, hur fan kan man göra så här? Hur fan kan man ta en låt som jag har gjort? Som då eventuellt ABBA egentligen, har gjort. Och så har jag något sätt så här vuxit så jävla nära den så att jag känner att det är typ en låt som jag... Ja, men det var märkligt i alla fall, för då kände jag så här, men fan, så här kan vi inte göra. Men då tänker jag också så här, fan... Det måste förfinnas en lite så här. Jag tänker att parallellt med stor label corpus, alltså så här helt den feta liksom så här billboardlistan scenen, så måste det förfinnas massa små punkiga scener där musik bara får vara det en musik är när du och jag sitter och scrollar och är packade ihop, förstår du? Det är väl ingen som äger den musiken. Det är väl ingen som äger att du och jag sitter och sjunger en låt som liksom på en efterfest, eller det är väl ingen som äger att vi liksom sätter på eller så här, så här. Eller du, jag står och scratchar en låt. Det är väl ingen som äger dem. Den känslan är väl ändå någonting som jag kan relatera till mer än några andra så här billboard-succéer eller pop-historier. Jag har ingen aning. Så här, men jag tycker att den känslan måste jag få ha liksom, på något sätt. Och sen så fine om någon hatar mig för att den tycker att jag har byggt en karriär på att kapitalisera på liksom, andras musik, i och med att jag har använt samplingar väldigt mycket det jag gör och fortsätter göra det. Men sen så tycker jag att det finns en konstform i att sampla också. Jag tycker,
ja, men 100%.
Hur du gör det och hur du förvaltar och hur du liksom använder samplingarna, om du försöker liksom, för det finns bara i samplingskulturen så finns väl jävligt mycket att säga om huruvida du avslöjar så att säga samplingen, eller om du
skjuter under radarn helt tiden.
Ja, eller om du så här, om du distorter den så mycket och du skjuter ner en oktav eller spelar någon annan eller lägger någonting ovanpå, så går det inte att höra till slut vad det är man använt. Vem äger musiken då? Då så här, så att ja. Jag tror att man får liksom...
Men jag tycker att det ska jag tycker ju att det ska få vara helt vilt där. Alltså jag tycker alltså, så här, vad är det som gör att någonting...
Ja, men du tycker det tills att liksom en jättestor EDM-stjärna samplar din grej och tjänar 5 miljoner och så här, och så då är du lite så här sur ändå så här, för man bara, okej. Det där skulle kunna,
ja, men då kanske
skulle det, inte jag kunna haft ett russet.
Ja, jo, men samtidigt så kan man, alltså det, jag tycker det är så vanligt med musik. Jag hade en period när jag kände så mycket musik, bara hur fan kan det här bli så stort? Det här är ju helt värdelöst. Men jag har liksom lärt mig att, alltså jag kände också att jag var på väg att bli bitter över det. Jag bara, det här är så fruktansvärt dåligt. Hur kan det här bli stort? Hade de inte fattat den här grejen som jag har gjort? Och det är ju bara så världen fungerar. Det görs ju en massa bra musik. Och så görs det en massa dålig musik som kanske säljer skit mycket. Men det får man ju bara hacka i sig. På något sätt. Vet ja. Det är ju det är svårt. Men jag vet inte. Jag tycker liksom att konstnärlighet, oavsett genre, är nog det som jag värnar om mest. Sen så kan det få vara hur punkigt som helst. Jag gillar det. Jag tycker det är liksom... Om det finns för mycket regler när det skrivs och skapas musik, då är vi ute på farligt vatten, tror jag.
Ja, men det är väl samma sak som med... Alltså, och det gör det väl egentligen inte. Jag tror inte någon går in i... Det är fortfarande fritt fram för vem som helst att ställa sig och lira vad de vill i en replokal.
Men det är ändå fortfarande eller, så här corporate business som stämmer. Ja. Skiter nu det.
Ja, liksom... men vet du vad jag tänker? Jag har alltid startat mig lite på att folk är så jävla... liksom medvetna om vad man får och inte får göra i musik och är så jävla liksom lata när det kommer till att hur de vill då släppa sin musik. Skit i det då, släpp det fan du vill. Släpp, det finns en miljard plattformar och bara liksom kolla på Bandcamp nu, det är bara vilda västern, det är bara så här, folk bara släpper vad de vill. Liksom gör, sampla allt då och släpp det vart du vill. Skit i liksom mainstream media, skit i att det ska spelas på P3, skit i att det ska vara på en PR-byrå som ska pusha det här till de coolaste musik. Skit i allt det där då. Det finns, allt det där är ju bara up for grabs. Det känns som att det är så här, det roligaste tiden att göra musik är ju nu.
Ja, för
det är som att så här, hela kartan ritas om. Ja, sen så tycker jag, skitsynd att all... För jag tror att det finns ett problem, och det är att musik blir för likformigt när inte... När alla musik... musiker också måste vara artister. Det fanns ju en tid när man kunde välja om du ville vara liksom musiker eller artist. Men det finns inte riktigt längre. Utan nu, för det går inte riktigt att tjäna de pengarna på att vara alternativ musiker. Nej. Om du inte spelar lite gigs. För det är väl det man drar in degen på. Liksom. Så att det är tråkigt. Men sen så tycker jag att det är liksom, fan, det finns roligare liksom, det är ju mer spännande karta nu än någonsin. Det är så här, jag tycker inte, jag minns när jag började på Valand så var det MySpace stort. Bloggar och MySpace. Det var ju det liksom, fan vilken tid, fan vad mycket bra musik man konsumerade och vad kul det var med musik. Och nu känner man ju att nu står man inför exakt samma framtid igen. Står mig inför, nu liksom så här, det fanns SoundCloud liksom vågen, MySpace vågen och nu är det en ny våg liksom så, så nu är det bara, det är nu man vill bara nu, ja, ut.
Men jag tycker det känns också som att det, ni implementerar ju det också i Studio Barnhus i allra högsta grad, alltså att det finns jag menar det behövs ju också likförbannat bra skivbolag som kan göra någonting bra. Alltså, alternativa skivbolag är ju någonting som som jag tycker verkligen behövs. Sen så kan man ju släppa allting själv och man kan göra hur bra konst som helst. Men det är alltid fett att göra saker tillsammans.
Ja.
Alltså det menar på samma sätt som ni släpper off. Nej, men
jag är inte så säker på att det behövs stora skivbolag. Eller jag tycker inte.
Nej, inte alls stora skivbolag. Men alternativa skivbolag tycker jag verkligen behövs. Ja. Ni gör ju en kulturgärning, det är det jag menar. Det är liksom, det finns ju någonting.
Jag tror att det är sweating balls, alltså alla stora skivbolag nu måste ju bara vara, fuck, vi gör ju, om Sturibanus kan göra det vi gör nu, liksom, utan att behöva, vi har inte varit i närheten av en major label någonsin.
Nej.
Och så här, det känns som att det är så här, man bara, okej, fan, då är det fritt fram för vem som helst bara egentligen som har någon idé av bara, liksom.
Norrlands ljus, alkoholfri, ekologisk.
Men det tycker jag är intressant också med, liksom, om man tänker majorbolag och små independentbolag. Majorbolag är ju aldrig de som skapar, alltså, någonting nytt eller något nytänkande eller något, alltså, som är ett nav i en kreation. Det har aldrig hänt. Jag tror inte det i varje fall. Det är ju alltid liksom artisterna eller musikerna som kanske ligger på det skivbolaget, absolut, men det är ju alltid från små.
Det finns säkert undantag som den här Jimmy Iovine dokumentär, känns som att de bara, wow, fan vi kan.
Ja, han verkar ju uppenbarligen vara ett supergeni. Alltså verkligen inte skåp, ja. Det är ju,
det känns som den historien. Men okej. Okay.
Absolut. Men du fattar rätt här. Det finns en energi när det finns en liten grupp människor som vill göra någonting som inte finns riktigt så här. Och det tycker jag, det är så jävla fett. Det är ju enda anledningen till att man fortfarande vill hålla på, att det finns någonting som inte bara handlar om business när det kommer till kreativitet. Tycker jag.
Verkligen. Sen så får man väl inse också att vi är väl också business.
Jo, men så, alltså, jag menar inte att man måste jobba gratis.
Nej,
så.
Men nej, så här, det är inte att vi känner, alltså, fan, vi ingen blir rik på Sturibanhus direkt, liksom. Men det leder ju till att man kan göra gig då i våra fall. Mm. Så, här, så att det är väl skitbra. Sen är så att jag vet inte, man ska inte vara så jävla. Fan, XL Recordings var också ett litet rave-bolag som sen blev, liksom, släpper Adele.
Mm.
Så här, jo. Det är rätt. Så här, så här.
Ja, men jag menar, bara
och de känns fortfarande skitcoola. Liksom.
Ja, men bara för att liksom någonting kommersiellt behöver ju inte heller betyda att det är, liksom, fan vad, det är väl bara kul ju fler som lyckas utan att det behöver vara något av de största, liksom, kommersiella bolagen som har funnits i 100 år. Tycker jag.
Ja.
Det är ju alltid härligt när det finns en drivkraft, så det är fantastiskt. Men hade ni någon, fanns en sån känsla när ni startade Barnhus? Mellan er, alltså, här, fan, vi måste, fan vad kul att ge ut annans musik också.
Nej, noll sån, alltså, jo, alltså, jo, att ge ut andras musik, ja. Att ha ett label där det finns, liksom, där vi får göra de här tolvorna som man alltid så här hittar i skivaffärer som man tycker är coola. Det var ju väldigt mycket så här, vi startade när det var, vi var liksom så här, det var allt, det skulle vara vinyl.
Mm.
Vi pratade, alltså det var ju länge vi bara, det får aldrig släppas digitalt. Fy fan, då kommer vi sälja ut. Det måste vara bara på vinyl, det ska vara dans. Ja, det var så här, det var en hård, hård linje som vi har, liksom, vi har verkligen blivit ett helt annat skivbolag sen dess, men på den tiden så var det blivit, okej, vi ska göra så här, vi vill ha de här, liksom, quirky house-tolvorna som man hittar i skivaffärer, som är favoriterna i våra egna skivväskor när vi DJar. Hur vi vill göra dem, vi har tillgång till de här människornas musik, som, liksom, pooler som gör låtar, och vi bara, men vi gör det själva då, vi kollar hur vi gör, vi kollar om vi kan. Och så var det ganska lätt att göra en skiva med det här sinnessjuka formatet, vinylskivan, som är liksom så här, det går inte att inte älska det här formatet.
Yeah.
Alltså det är bara idén om när jag första gången jag var i en vinylfabrik och fick se hur man faktiskt gör. Mm. Att det bara är en plastklump som du trycker jättehårt på tills det finns. Ja, du vet, man bara, fuck, är det bara så här? Det är liksom ingen science. Det finns liksom ingen så här. Det är ingen alkemi. Det är så här. Så långt ifrån Elon Musk-grejer. Det är bara, nej, vi pressar skithårt. Och det ska, det är ånga och plast och bara, whatever. Nej, vi har ju så här, vi tänkte väl aldrig att det skulle bli något liksom superstort, men jag minns att vi någon gång skojade om att det var skitkul om vi liksom 20 från nu bara släppte så här eller så här 7-tums singlar med rigg eller att det liksom så här, det, vi har bara fastnat i något annat, eller att vi släppte så här sås, eller vi gjorde så här, vi pratade mycket om att vi skulle släppa vår egen pastasås eller något sånt där istället, att det skulle ett släpp skulle kunna vara en skiva. Det tredje släppet skulle kunna vara en pastasås och sen är det en, liksom såhär, men ja, det är väl så här.
Jag glömde, jag hade tänkt prata med Cornel också om det, jag tänkte att jag får ta det med dig istället, intresse för mat. Det är liksom någonting som är, kommer det, vi ska göra en pastasås, kommer det, du gillar också att laga käk.
Jag har ju varit kock, fan, jag gick ju utbildad kock och jobbat på restauranger.
Har du utbildad kock?
Jag gick ju hotell- och restaurangskolan i Globen och sen så jobbade jag på massa restauranger. Så att det är så här. Och sen medan jag pluggade så var alltid min extra jobb att jag stod i kök. Så att det är så här. Ja, jag är superintresserad av mat. Och, men en av mina stora drivkrafter i livet är att jag inte ska vara kock. Liksom, så fort jag tänker så här. Fan, så fort jag tänker att det är jobbigt så här, åh gud, gå till studion, så bara, du skulle kunna skalat lök på en krog nu, jobbat långpanna en helg, kom hem med
jag mår så bra igen.
Små sår överallt och bara så här, helt utarbetad och liksom så här försupen, så här, det kanske man är ändå, men det skulle kunna varit, nu får i alla fall hålla på med det här, och då blir jag alltid lite gladare, det är alltid lite lättare. Och,
hur länge jobbar du som kock då?
Var nog 10 år där.
Oh,
alltså mitt första jobb när jag var 15 var på så här, var på en restaurang som låg där jag bodde på Hornsgatan. När jag växte upp så var det en, så jag visste att jag ville, av någon anledning så bara bestämde mig för att bli kock tidigt. Säkert en revolt mot kulturföräldrar eller någonting så. Jag ville bara så här. Och så gick jag bara upp till en restaurang som låg som heter Conny och Svampen, och Svampen Svonko hade tävlat i Bocuse d'Or och han var liksom så här, han var liksom känd kock på en tid när det inte var liksom, det var inget coolt att vara kock på den tiden, tror jag. Det var liksom ingen, fanns ingen tv-kockar, det fanns inga så här ballar liksom. Jag tror Melker hade väl precis startat Fredsgatan 12 och så var det lite så här hipp, men det var fast liksom ingen. Så jag bara gick dit till honom och bara, kan inte jag få jobba här? Han bara, jag har den här tiden. Han bara, visst. Så jobbade jag så 3 dagar i veckan på, medan jag pluggade på.
Men kom det sist, du bara, men fan det här. När kom brytningen sen, när du började, kom det när du började spela, alltså lira musik? Jag bara, men nu okej, okay, hej då kocki, nu behöver jag inte göra det längre.
Nej, men jag tror att fan, jag tror att vara kock är det bästa jobbet som finns om man är i ett roligt kök, alltså om det är ett bra team, om man, för att det är så jävla hårt. Det är som så här, och är man ett bra lag så är det liksom det roligaste jobbet som finns. Men är man i ett dåligt kök, vilket händer mig då ett par gånger, så är det liksom så att det går liksom, du är där 12 timmar med människor du hatar och gör liksom, du lagar mat du inte tycker om till människor du inte tycker om, och så, man bara, det är hemskt liksom. Det är inte kul. Och men så finns det de här liksom, så jag minns när jag ser tillbaka på det nu så tänker jag bara på de liksom roliga. Så att jag vet inte, det var så här, musiken kom ju och räddade mig från det där. Jag behövde aldrig göra det valet liksom. Egentligen så precis när jag gick ut från konsthögskolan samma år så släpptes min låt Purple Drunk som blev värsta hitten, och efter det så var jag liksom in demand. Då, jag var tvungen att skaffa, jag hade ingen agent eller en bokare eller innan det, så då fick jag en bokare eller liksom, så här, det var någon som, och sen så bara kunde jag liksom börja försörja mig direkt på att spela musik.
Kommer du ihåg hur det kändes, bara fan vad sjukt det här är. Jag gör det här som jag tycker sjukt kul. Jag kan leva på det.
Ja.
Det är en jävligt, det är en speciell känsla. Alltså, det är så här, att man kan tillåta sig själv att vara lite stolt också. Ja. fan vad grymt. Jag är bra på det här. Och jag kan faktiskt leva på det. Alltså det är värsta ynnesten. Att jag känner så hela tiden. Bara, vissa dagar man har haft ett jobb. Eller man tycker att det är jobbigt. Det känns inget bra. Inget kul. Så bara vänta nu. Jag har världens bästa jobb. Jag bestämmer exakt när jag kan komma hit. Och sitta här och jobba. Jag fan bölar över. Det är liksom
ja, men
superfint.
Vet du att när jag tänker tillbaka på mig själv. På den tiden så skulle jag nästan vilja liksom, så tycker jag lite synd om mig själv också då, som tog så jävla hårt på varenda spelning, alltså så här, man skulle du blir bokat på någon festivalslott i någon festival du aldrig hört talas om i Frankrike och du åker dit och så är det liksom halvfullt när du ska spela och det känns inget bra och det är någon mixer som inte funkar eller någon skivspelare så det blir inget bra och liksom jag bara hur dåligt jag mådde på hotellrummet efteråt och så här, hur mycket man
ja fan
piss, alltså man liksom så här straffade sig själv och hur mycket när man egentligen skulle kunna bara garvat lite nu när man vet hur liksom lite hejsansvisan det är mötena med liksom det är inte samma, jag tror att du har en annan plattform men jag tror så här, DJ:n är liksom så här, du ska bara tala du ska bara tjacka läget det är bara så här. Klubben har inte rätt utrustning, det är inte rätt grej, det blir något fel och det där, någon som inte hämtar. Det är lite hejsansvisa med sådana grejer. Alltså för dig så är det säkert många gånger ett soundcheck och du vet vart du ska vara. Och så för mig är det många gånger bara någon liksom en lite laddad fransos som kör i en skitig bil fram till någon plats där du inte vet var du ska, där du inte liksom såhär, det är ingen information, du vet inte. Det är så rörigt, så man bara såhär, shit. Och så kommer man med den här förväntan och man bara, nu ska jag göra det. Alla liksom så här väntar på att jag ska komma och göra min grej. Och så är det ingen som bryr sig. Så här noll, alltså det är noll. Det finns ingen respons. Men, och du är bara där för att det är någon så här knarkig festival. Och folk vill bara spela hårdare. Och du bara kommer dit med en så här superepisk idé om din en och en halv timme. Ska innehålla allt det här upp och ner. Och så här. Men du är aldrig på samma plats som din publik. Men det är liksom, det är bara fatta det en gång för alla. Du är sällan på samma plats som din publik. Så att gör det du tänker att du... Alltså så här, jag önskar att jag kunde säga att någon har sagt till mig, nej, följ bara din idé och skit i vad de tycker. Följ din... För att det finns någon där ute som kommer... Det är bättre att du gör det du tror på än att du försöker plisa liksom alla... Så här, att halvvägs in i sättet, det här funkar inte och så börjar du spela något annat. Det där kommer aldrig, det är ingen bra lösning. Och det där, så är jag fortfarande. Jag är fortfarande så här, halvvägs in i sättet kände jag, de tycker inte om det här. Och så bara mitt i ska man bara hålla på och juxa med det. Där är så här. Men jag vet inte, för band så är det en annan grej. Men du har ju din repertoar och det är så här, ja du kan göra den på olika sätt och du kan byta låtordningar, du kan säga, det här kommer inte funka, du kan inse det också halvvägs igenom att det här låten kommer inte funka, vi skiter i den och hoppar direkt in här. Det är också samma grej antar jag.
Ja, jo, fast ändå inte, man är ju oftast liksom, som du säger, gjort en soundcheck och man vet ju hur stället är, det är ju aldrig bara att man helt plötsligt får i knät på samma sätt, du vet, så här, shit, nej vad fan, ska det bli så här. Man är ju mentalt ofta mer förberedd, tycker jag. Tror jag i varje fall.
Ja.
Alltså, istället för att bara liksom slängas upp och så bara, okej, det blir så, okej. Men det är ju, är det också som är en del av tjusningen med att lira för dig?
Ja, men såklart är det det.
Det är ju spännande.
Det är äventyret, man vet aldrig vad som säger. Man tycker om det där, men... Och nu jag... Nu har jag blivit så pass erfaren och gammal att jag inte straffar mig själv, i alla fall, när det går dåligt. Utan jag kan njuta av även de gånger jag känner att det här är helt koko. Det här funkar inte, liksom. Och då kan jag ändå liksom lite full i skratt av den känslan också. Att jag kan bli så här. Men så här, jag kommer ihåg min första... en av mina tidiga utlandsspelningar var faktiskt tillsammans med Petter i Stora Barnhus, Pedro Dollar. Men då han fortfarande turnerade som Petter. När han hade liksom... Då var han superstjärna fortfarande. Liksom. Han hade ju turnerat jorden runt som Petter och hade massa hitlåtar. Och så blev vi bokade och spelade i Köln på festen Total Confusion som drevs av Super Pitcher och Tobias Thomas. Och vi kommer dit och vi har förberett oss som fan. Vi har liksom testat låtar, vi har jämfört varandras skivväskor. Det är vinyl, liksom där vinylmecka Compact Records ligger där. Så det är inte en chans att vi... Det här är fortfarande i brytpunkten av att så här, är det okej att ta med sig CD-skivor till ett gig? Mm. Nej. Alltså, ja, i Stockholm. Ja, det kan vi göra det. Vi kommer med det så här. Men, så här, men åka till Köln med CD-skivor. Ah, glöm. Mm. Nu kommer vi, liksom, vi tar med oss vinylskivor. Man vill inte liksom, verka oseriös eller verka som att man spelar ingen roll om det är liksom, din egna demos eller Eddies. Nej, du spelar vinyl. Så här, det fanns väldigt mycket valuta i det formatet fortfarande. Och vi, så här, vi börjar spela och vi märker direkt, det här går inte. Låtarna vi har tänkt, så här, där vi i vanliga fall, och då, vi är så sjukt tajta. Så här, vi kan spela så här, det är ibland nästan som att vi kan läsa varandras tankar. Liksom. Jag spelar en låt, han liksom vet redan vilken låt jag ska spela innan jag liksom lagt på mig låt. Och det bara går, det är som så här patchwork av bara så här, bra flow. Och man vet att så här, liksom, i rätt läge så är det bara... Liksom, då är vi liksom bäst. Det finns liksom, jag är övertygad om att liksom, det är svårt att slå mig, Petter Cornell, ibland när vi liksom har det här flowet. Då är det bara så jävla liksom lekfullt och det är så mycket, när det inte känns som att ingen stressar, man bara, så här, det är bara en jävligt, det är så mycket liksom, musikkunskap och historia som går in i en grej som bara, pof. Men där och då, shit, vi bombades. Alltså, det var så jävla dåligt. Alltså, det var så dåligt. Så att, det var flera tillfällen när för skivväskorna stod på golvet. Så när man var tvungen att böja sig ner för att ta upp en skiva. Att man stannade kvar och tänkte, jag vill inte ställa mig upp. För då måste jag kolla på dem igen. De här som står där och undrar vad det är som händer på dansgolvet. Och vi ser hur det blir färre och färre folk. Och vi ser hur de som har bokat oss står och tänker så här, de är inte nöjda. Alltså vi ser blickarna liksom så här bränner genom kroppen på oss. Och det är så här, och det är, alltså så här, vi, då vi ändå, då, och så har vi sagt att vi vill stanna gärna två nätter. För att vi vill hänga med dem och tänka att det kommer bli skitkul, det kanske blir en efterfest, det kanske blir någonting. Nej, efter gigget var det bara, tack, och hem direkt. Och så här, vakna upp dagen efter och vi båda bara, oh my god, fy fan. Och vi vågar inte gå ut på hotellrummet för det känns som att alla ser oss och kommer de var där och kommer liksom skratta åt oss eller så här, att det kommer vara liksom, och då minns jag att så här, tog månader för mig och så här, att bara ta mig igenom den förnedringen. Medan jag nu är bara så här, fan, skit i det. Så det är väl så här,
Men man måste väl igenom det där liksom, när man håller på med någonting.
Jag tycker nu är det nästan arg på att de satte så jävla strama tyglar på hur det skulle låta. Varför spelar ni inte bara själva då hela jävla natten då? Varför var ni med oss på den här om det ska låta så jävla ni och vi, fan, du kan väl liksom vara lite open minded till något, vad det vi gjorde.
Ja, verkligen. Ja,
för så dåligt tror inte jag att det var.
Det tror inte jag heller. Det tror jag inte.
Eller så var det, I don't know.
Men du, jag tänkte på det du håller på i studion nu. Vad är det, inför nytt album eller?
Ja, jag håller på med ett album. Jag håller på och gör en låt till Miljon. Som är Lisa Milberg och Jon B. Och jag producerar min kusins band. Vi hade förut ett band som hette Mantir. Men nu har han ett nytt band som heter Själen tillsammans med en snubbe som spelar orgel och trummaskin. Så det är en duo. Och jag bara, fan. Så jag bara liksom, där har jag verkligen bara varit producent. Alltså bara rent bara, jag tycker att spela in det och så ska det låta så här. Och så har liksom kört igenom bandekon och liksom gjort det, fått det låta liksom coolt och gammalt och nytt. Och sen håller på med massa remixar.
Fan vad kul.
Ja, så jag håller på med en remix för Sebastian Tellier.
Jaha, shit.
Och en remix för Alexi Delano. En gammal teknohjälte. Och
fan vad fett. Vad den här Sebastian Tellier-grejen, vad är det för, är det från hans kommande också? Eller är
det, ja, något? Det är ett album som, jag vet inte om man har släppt, jag vet faktiskt inte så mycket om det. Jag har bara fått den här låten. Och jag fastnade direkt för honom för han håller på. Han sjunger med vocoder. Så är så jävla snygg. Så här.
Fan vad grym. Liksom, jag gillar honom. Han är grym. Han är ju jättebra grej.
Så att det finns roliga delar att leka med. Men sen är det svårt med låta. För den är också så här. Ju mer jag hör på den så bara. Fan, den är ju klar. Den är ju bra.
Ja.
Okej, så att antar att min uppgift här är att förstöra den.
Men det är också fel.
Ja, jag vet. Men det är också så här. Bra, börjar man så här. Okej. Jag ska ta bort det, allt låter fint och allt funkar. Liksom så här, hur kan jag förstöra det?
Du, fan, du ska få förstöra några mina låtar också sen, tänkte jag. Det vore skitkul.
Gärna.
Men du, tack Axel Boman för att du ville vara min gäst i Nordmarkpodd.
Tack för att du hade mig här.
Nu är vi klara.
Ja.
Nu ska du få en till sån, så får du en kram sen.
Tack. Om bärs till.
Kolla där, ja, du ska få. Kolla där vad jag fick.
Ah, nice. Vadå, hade inte jag, jag hade inte med mig en present.
Nej. Stort tack till dig, Axel Boman. Du är bäst. Ja, det var det. Vi hörs och syns nästa vecka. Hej då.